las Waffen zum Bund mit neuen Landen. Die Donau in der Welt des Grauen, Pascal und Prophets Timmers Loh. So Pascal, der kann das Wort nie grüßen, schloss die Gruppe als Lohnen Frieden. Von Wolkes, die da hin und jüßen, von hinten alt wie Gilja blieb. Gut gedankt im Morgen, ist das Frieden der Tag. Die Internationalen, von dann an die Jahre.
Ja, du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv, och vi som är i studion är Viktor och Jan. Ansvarig utgivare för programmet är Jan Jönsson. Och som vanligt har vi öppen telefon 040 43 70 70. Där kommer i och för sig till att vara mycket upptaget, för vi har tänkt att Marina Välgun från Uppsala skulle medverka i programmet. Och det är med anledning av att vi kommer till att diskutera mycket kring EU. I år är det ju 25 år sedan folkomröstningen om EU var. Den var 94, den 13 november. Och det är alltså i år 25 år sedan. Då var det mycket diskussion om vad EU var och inte var. Kommunisterna hävdade ju att socialdemokratin och ja-anhängarna ljög, och det visar sig ju att vi har fått rätt. Vi sa ju också att EU är ett projekt för storföretagen och storfinansen som ville använda EU för att kunna bedriva kampen intensivare mot det arbetande folket, men även oss tjänstemän, ja, de arbetar ju i och för sig också. Men det var ju alltså för att storfinansen skulle vinna högre profiter. I det ledet ville man ansluta Sverige också. Och där fanns ju den gamla kol- och stålunionen, och en hel del andra länder hade anslutit sig. Och det enda landet som också har egentligen lyckats hålla sig utanför är Norge. Och det är väl ett av de länderna där det går bäst i nu. Där finns andra länder i Europa som inte är medlemmar. Men de flesta är, och synnerhet sin, då är sin kontrarevolutionens seger i Östeuropa, så har man ju anslutit fler och fler länder och kunnat pressa lönerna betydligt.
Ja, det är rätt intressant. Alltså, du nämnde just den här folkomröstningen som var för 25 år sedan. Var många, vi hör ju den här diskussionen när det gäller Brexit till exempel. Där var man har gjort massa filmer och så vidare. Där var man går ut och säger att motståndarsidan genomförde en massa lögner för att Storbritannien skulle kunna lämna EU. Och det må vara sant, jag har ingen aning, jag har inte följt den kampanjen på så vis, men det är ändå märkligt att just de här människorna som skriver om de här sakerna och vill få folkomröstningen till att vara illegitim tar ju aldrig upp det här med att just att man ljög oerhört mycket i den svenska kampanjen också. Påstod en sak, massa saker där var man mer eller mindre så att man hade fått garantier för att svenska kollektivavtal skulle gälla. Man hade, det var just om offentlighetsprincipen också som var väldigt viktig, som man också hade sprang kring och ljög om. Sen var det också det här med nu det framtida försvarssamarbetet, där var man också ljög om att man aldrig skulle i princip ha någon EU-armé eller någonting i den stilen. Så det är en hel del saker man har egentligen ljugit rätt mycket om just när det gäller EU-valet, där var motståndarsidan var tydlig och faktiskt hade rätt i just dessa frågor. Problemet var ju just med EU-valet att det kom i en tid som var särskilt gynnsam för att bli medlem i faktiskt i den europeiska unionen. Det handlar inte bara om att Sverige hade gått igenom en ekonomisk kris, utan det handlar också om att den här så kallade Maastrichtavtalet, det var någonting som väldigt få kände till egentligen i grund och botten vad det skulle innebära i framtiden, just att EU skulle ta en större, vad ska man säga, utveckla EU till någonting just det vi har idag. För många hade ändå den här synen, tror jag, som röstade i EU i den här folkomröstningen, att det fortfarande var en, det var ju aldrig egentligen, men att det var en form av så kallad handelsunion och ingenting mer.
Ja, jag är nog inte säker på det, utan det mesta, det var på grund av skrämsel helt enkelt. Men det var den ekonomiska krisen man hade gått igenom, och då skrämde man folk till 52% i rösta ja. Men nu har vi Marina med oss på linjen.
Hallå?
Ja, hej hej.
Hej hej, vi har presenterat dig tidigare, men vi tänkte ändå att du kan själv presentera dig ytterligare en gång i det här.
Ja, okej. Ja, jag heter alltså Marina Vailgoni och jag är andra namn på EU-valslistan för Sveriges kommunistiska parti. Jag kommer från Uppsala. Där jobbar jag som översättare. Har gjort det i 10-tal år kanske. Så är det.
Mm. Det är ju så att Sveriges kommunistiska parti, för er som inte känner till det, har ju faktiskt beslutat att ställa upp i det här EU-valet. Och där finns en del människor som går ut nu och säger, eller ställer sig frågan, har Sveriges kommunistiska parti blivit ett parti som nu helt plötsligt accepterar EU eller inte? Jag tänkte du kanske kunde svara på den frågan, Marina.
Ja, nej, jag har också hört det där, och så är det ju naturligtvis inte. Och att vi ställer upp i EU-valet, det är ju dels är det en praktisk, pragmatisk fråga. När det är val, då är människor intresserade av politik och lyssnar. Och om det skulle vara så att vi skulle få in någon i EU-parlamentet, så betyder det att vi får en plattform där. Och att vi kan nå ut på ett sätt som vi aldrig har kunnat gjort förut, och nå människor som aldrig har hört talas om oss. Det är det. Och sen är det ju också så att om vi deltar i valet har vi en möjlighet att avslöja hur EU fungerar och förklara det för människor. För många människor har ju en massa illusioner om att EU är väldigt bra, att det står för en frihet inom Europa och en massa sådana saker som inte alls är sant. Så att där finns ju två orsaker till att vi ställer upp. Och sen är det ju också så att har vi en gång ställt upp i valen till det svenska parlamentet, alltså till riksdagen, och sen inte ställer upp EU-valet med motiveringen då att vi säger att EU på något sätt, EU-parlamentet är sämre, då ger vi ju en legitimitet till den svenska parlamentariska riksdagen och säger att men det här är faktiskt väldigt bra. Och så är det ju inte alls, utan vi anser ju att båda de här sakerna, både den svenska riksdagen och EU-parlamentet, är strukturer som inte alls ger den arbetande befolkningen någon makt överhuvudtaget.
Mm.
Så är det, tycker jag.
Ja, det är, stämmer mycket väl. Och vi har ju naturligtvis, Sveriges kommunistiska parti har ju viktiga frågor att lyfta fram som alternativ.
Ja.
Inte direkt kanske detaljfrågor och sånt, men vi har ju ett mål, alltså att vi alltid kämpar för socialismen. Och det är naturligtvis en fråga som även vi kommer till att lyfta fram i EU-parlamentet. Och bekämpa antikommunism som råder.
Ja, det är väl egentligen, det finns ju några saker som är, några punkter som är väldigt viktiga när det gäller att vi ställer upp EU-valet. Och en av dem, det är ju precis som du säger det här då, med att det idag i EU förs en väldigt hets, en väldigt kampanj mot kommunismen. Att man likställer kommunismen med fascismen och säger att titta här, så många miljoner människor som dog på grund av det här. Och ofta använder liksom helt kontrafaktiska argument, saker som inte har hänt. Och man glömmer ju då att fascismen har alltid liksom stått på kapitalismens sida, medan kommunisterna har stått på folkets sida. Det är klart att det har förekommit en del fel och en del konstigheter och så vidare. Men så gott som folk har kunnat har kommunisterna alltid stått på den arbetande befolkningens sida. Så det här är ju väldigt viktigt att komma åt den här historieförfalskningen och hetsen som drivs nu då inom en mängd olika EU-länder.
Man kan säga att den här hetsen börjar nå sin kulmen, vad säger du Jan? Kan det vara en 15 år sedan ungefär där var man i... Man skulle i princip rösta, inte i EU-parlamentet men i, vad var det nu, Europarådet var det va?
Yeah.
Om just att man skulle faktiskt mer eller mindre förbjuda marxismen som en som ideologi i Europa. Och det blev så faktiskt att man inte lyckades vinna den omröstningen med den majoritet som man behövde vinna. Och det var faktiskt Sverige och Tjeckien som var drivande just i dessa frågorna vid den tiden. Men vi har ju sett ju hur flera EU-länder driver just en väldigt, väldigt hård kampanj, inte bara mot kommunisterna men mot hela arbetarrörelsen som är väldigt tydlig, och framförallt också i de så kallade associationsländerna som Ukraina till exempel, där var man på förbjudet både kommunistpartiet men allting som har med arbetarrörelsen överhuvudtaget att göra.
Polen har man också försökt.
Ja, Ungern och så vidare och så vidare.
SKP tar ju också upp militariseringen. Och det är också ett allvarligt problem naturligtvis i den europeiska politiken. Det visar ju tydligt liksom att de har imperialistiska strävande och vill underordna sig eller delta i kampen för imperialistiska erövringar och annat. Och man bildar då något som heter PESCO, tror jag vad det heter. Det var någon typ av EU-armé, trots att de flesta EU-länderna är med i NATO och använder NATO överallt där de kan. Så räcker tydligen inte det, utan man ska pådyvla det arbetande folket ännu högre militärutgifter, för det är ju naturligtvis en helt improduktiv verksamhet.
Visst, så är det ju.
Ja, och det har ju då SKP sagt ifrån att vi är inte beredda att skicka våra söner och döttrar i imperialistiska erövringskrig. Och det är ju naturligtvis bra. Men hur ser SKP då på utträdet ur EU? Sverige ut ur EU har vi ju på vårt flygblad och jag har sett det på Rosse. Men de har
det är väl så här att alltså, när vi säger Sverige ut ur EU så menar vi ju inte då att vi ska åstadkomma någon sorts kapitalistisk Swexit, sådär att vi ska ligga som ett litet separat kapitalistiskt område bredvid det stora kapitalistiska EU. Utan vi menar ju då att när vi säger att Sverige ska ut ur EU så kämpar vi samtidigt för socialismen. Vi vill bygga upp ett socialistiskt samhälle som tar tillvara det arbetande befolkningens intressen. Och det gäller ju naturligtvis för alla EU-länder att det finns rörelser i många av de här länderna som kämpar för det. Och då kan man börja prata om att lämna EU för att bilda ett Europa som tar tillvara arbetarbefolkningens intressen. Och det är på det sättet som vi tänker oss att vi ska lämna EU. Och det här är ju inte någonting som, alltså som Sverige då skulle kunna göra själv, utan vi arbetar ju tillsammans med över 30 andra kommunistiska och arbetarpartier som finns i Europa i de olika länderna, och så kallas för det kommunistiska initiativet. Och där driver man samma politik som SKP. Mm. För att lämna EU genom att bygga upp socialismen, kan man säga.
Ja, för alltså, det som är väldigt tydligt ändå i, som man kan se ur SKPs kampanj, det är just det att ja, vi tror på ett rött Europa visserligen, men alltså vi tror inte på den typen av rött Europa där man pratar till exempel som Vänsterpartiet som nu går ut och säger att det är viktigt att rösta på Vänsterpartiet så att vi kan få en typ av rött Europa genom EU eller någonting i den stilen.
Vänstermajoritet.
Ja, en vänstermajoritet eller vad det nu än är för någonting. Jag vet till exempel Malin Björk har intervjuat, som publicerat en artikel, en intervju med henne på Europaportalen. Där var hon givetvis lyfter fram det här saken att vi ska slåss mot högerextremismen och för miljöfrågor och allt vad det nu än är för någonting i parlamentet. Men som kommunister så inser vi, givetvis vill vi bekämpa alla rasistiska yttringar. Men vi inser ju också att vi kan ju aldrig segra inom ramen för kapitalismen i dessa frågor. Utan vi kan som bäst stävja dem så mycket det går i de här frågorna. Eftersom det är ju ändå en produkt av det klassamhället vi lever i. Det är ju inte så att tankarna dyker upp från ingenstans eller något sådant, utan vi märker ju väldigt tydligt rent historiskt nu, särskilt de sista 150 åren, hur till exempel när man pratar om högerextremismen, hur det här böljar fram och tillbaka, någonting som kapitalet använder sig av hela tiden när det befinner sig i en kris. Och jag tror inte heller, och jag vet inte om du delar den här åsikten med mig, men jag har väldigt svårt att säga att en kapitalistisk union skulle på något sätt lösa frågan om klimatet, utan det är ju ändå ju en del av kapitalismen just att man producerar varor och tjänster på ett visst sätt ju, som är ju klimat eller miljöförstörande i grund och botten.
Ja, visst är det så. Och det här tror jag, det är bara att lägga ut dimridåer att säga att man skulle kunna förändra EU inifrån. Därför att EU har ju inte kommit till, alltså man pratar mycket om att EU innebär frihet för människor och de kan åka och jobba i olika länder och de kan resa fritt och så vidare. Det är en väldigt liten frihet för människor jämfört med den enorma frihet som det ger kapitalisterna att alliera sig och tillsammans då driva sina frågor, hur de vill att samhället ska se ut. Och det är visst, många partier lovar en massa saker före valen och sen så blir det ganska tunt efteråt. Och jag menar, det är ingen skillnad med EU-parlamentet och andra parlament. Man kan ju se hur Vänsterpartiet då agerade i riksdagsvalet. Det var mycket prat innan om vad man skulle göra och inte göra. Och sen så står man där efter valet och backar upp en oerhört reaktionär och bedrövlig politik. Så nej, jag håller nog med dig. Alltså, EU kan inte förändras inifrån, utan EU måste ersättas helt enkelt av ett annat samhällsskick, av det socialistiska samhällsskicket.
Alltså, jag tycker hela tiden den här tankegången är väldigt märklig, framförallt när den kommer från vänster. Okej, om vi bortser nu från Vänsterpartiet, men där finns ju andra grupperingar, till exempel vissa anarkistiska grupperingar, trotskistiska och så vidare, som går ut och är väldigt stora motståndare mot den borgerliga staten på national basis. Men när den helt plötsligt ligger på en internationell basis, för det är ju samma överbyggnad som finns på i grund och botten som finns på nationell nivå, så är man helt plötsligt förespråkare för den. Man tycker det här är viktigt att den existerar kvar och man tycker att den på något sätt så blir arbetarklassen internationaliserad och därför är det bra att ha den kvar. Det är någon märklig diskussionsfråga i det här. Och det blir som att man är väldigt paradoxal ju i sina inställningar till vissa saker. Då man inte är fullständigt, vad man brukar säga, att man inte är 100% klar och tydlig.
Och det här som du säger nu, det har jag faktiskt inte hört.
Nej,
att man liksom, att anarkistiska grupper, att man skulle vara intresserad av eller tycka liksom att EU är en bra sak medan den borgerliga staten Sverige då eller ett annat land skulle vara en dålig sak. För att vad man oftare tycker jag hör, eller vad jag oftare har hört ska jag säga från anarkister, det är att man inte ska ställa upp i något val överhuvudtaget. Mm. Och arbeta helt och hållet utom parlamentariskt så. Det är liksom enkelt att svara på, för att det betyder att man frånhänder sig en möjlighet att nå ut till människor. Och liksom, varför ska man göra det överhuvudtaget? Men det du säger, det var ju onekligen en annan ingång till det hela.
Nej, det faktiskt finns en del, till och med anarkister som använder det. Men just det roligaste är ändå med trotskisterna, som ändå ska alltid vara ultraradikala i alla frågor. Men sen helt plötsligt här, jag vet inte, de ser det som en syn för, ett utslag för internationalism, tror jag, eller någonting i den stilen, där arbetarklassen kan ändå mötas och träffas på ett enklare vis. Någonting i den stilen. Jag blir oftast lite förvirrad.
Det låter ju himla konstigt, för att att arbetarklassen skulle kunna träffas och förenas rent fysiskt på ett enklare sätt i EU. Då måste man ju också tänka på att, jag menar, inom EU finns det 110 miljoner människor som lever under fattigdomsgränsen. De kommer sig liksom ingenstans för att möta andra arbetare fysiskt. Det finns massor, flera miljoner, över 40 miljoner människor som har väldigt osäkra deltidsanställningar. Och jag kan inte riktigt se hur de kan klara av att fysiskt träffa arbetare från andra länder heller. Det blir lite grann så att det är liksom en föreställning om EU som inte stämmer med verkligheten överhuvudtaget, tycker jag det låter som.
Sen finns det ju en annan variant varför man skulle vara kvar i EU, och det är just den där att den skulle vara en motkraft mot USA-imperialismen. Jag vet inte vad du säger.
Ja, men det stämmer ju inte alls. EU har ju samarbetat väldigt nära med NATO och verkligen alltså allierat sig med USA i olika frågor. Och jag skulle väl säga så här att kapitalisterna, imperialisterna ska vi väl kanske säga i det här fallet, de imperialistiska storföretagen, de allierar sig där de tycker det är lämpligt. Den som är en vän idag kan vara en fiende imorgon, och passar det att vara med i EU så är man med i EU, och passar det inte så gör man en Brexit, och skulle det passa så allierar man sig med USA, och annars så gör man inte det. Det är liksom, de här allianserna är just flyktiga, och att hela tiden då liksom titta och tänka på, ja, vilken konstellation är bättre och vilken konstellation är sämre. Det blir liksom hela tiden det här att man på något sätt väljer mellan de alternativ som imperialismen bjuder på. Man driver aldrig en egen politik framför sig.
Mm. Nej. Alltså, i flygbladet och tar vi oss upp om de svenska storföretagens expansion i Östeuropa och i synnerhet bankerna, och det är ganska aktuellt nu med bankernas expansion. Swedbank har ju expanderat sina kriminella åtgärder till många av de länderna, och det är ju naturligtvis viktigt att bekämpa dem. Men kan man bekämpa dem via EU-parlamentet? Eller är de...
Nej, det tror jag ju inte.
Nej, det tror inte.
Jag tror att det enda sättet att bekämpa dem liksom, det är att organisera de vanliga människorna, de arbetande människorna och pensionärer, studenter, vanligt folk i kampen mot det här samhället. För det är ju helt sjukt vad de har hållit på med, de här bankerna, naturligtvis. Men när man då ska försöka bekämpa det här inom kapitalismen så blir det ju lätt så att det blir lite tandlösa utredningar och sånt. För att egentligen så är det här ju någonting som är bra för kapitalismen. Så därför så vill man ju inte sätta dit de här. Så är det ju.
Ja, alltså vi har ju tagit upp detta på Radio Kommunist för ju att den organiserade brottsligheten och bankerna har ju alltid gått hand i hand. Det är ju egentligen inget nytt ju i grund och botten. Och inte bara bankerna, utan hela storindustrin har gått hand i hand med den organiserade brottsligheten. Vi kan ju ta till exempel alltså olika konfliktzoner som finns runt om i världen, där var helt plötsligt olika grupperingar dyker upp med en stor vapenarsenal. Alltså de måste ju ha fått det någonstans ifrån. Det är ju inte så att de har byggt ihop dem med legobitar eller någonting i den stilen. Så att någon måste ha ju sålt dem till dem och så vidare. Ja. Så de tjänar ju uppenbarligen väldigt mycket pengar på det. Vi ser ju så till exempel där man hela tiden utvecklar vapnen och tillåter en hel del saker just för att vi ska bekämpa brottsligheten i USA, därför måste alla ha vapen på sig. Och sen så går de kriminella och säger, ja men vi måste ha vapen på oss för att vi liksom ska göra massa grejer. Alltså det är klart att de understödjer dessa konflikter. Och när det gäller bankerna så har vi ju sett i många år, alltså det här är ju, så att Swedbank sysslar med det här är ju inte förvånande. Det är ändå en väldigt stor bank, precis som Nordea är också en väldigt stor bank, en av Europas största banker. Så att varför skulle de inte hålla på med det här? För mig, det är ju ingen chock. Det hade varit chockerande om de inte hade gjort det. Alltså om det hade inte det här skett. Vi har ju sett i Italien till exempel, är det ju så att jag vet att den organiserade brottsligheten har öppnat banker själva till exempel i Ryssland och länder, och man har bland annat flyttat till Malta sina pengar där också, och genom EUs fria rörlighet och allting så kan man göra det på ett mycket enklare sätt. Så därför så är jag väldigt tveksam också just med att vi behöver EU för att bekämpa brottsligheten i den bemärkelsen, utan jag skulle nu vilja säga att EU är nog snarare en bidragande anledning till just att man kan, den organiserade brottsligheten kan expandera ju, för att det är ju precis som vilket storföretag som helst ju. Det är ju ingen, det är ju ingen stor narkotikaförsäljare eller vad det nu än är för någonting som kan springa omkring och spara och gömma, vad heter nu, pengarna i madrassen. Det är, alltså det är ju så mycket pengar ju, så att det är en omöjlighet ju. Och därför behöver de ju bankerna. Och eftersom vi, eftersom vi är ju marxister, vi har läst en hel del av Karl Marx, och Karl Marx förklarar hur borgarklassen tänker ju och hur den agerar, men också utifrån vilka premisser den måste agera. Det vill säga att den måste agera på ett visst sätt. Annars är det någon annan som agerar på det viset, och då förlorar de marknadsandelar. Och det gäller givetvis bankerna. Är det inte Swedbank som gör det, så är det Kalankas bank eller vad det nu är det heter för någonting som kommer att göra precis samma sak ju. Så därför blir just den här diskussionen på något vis, vi ser hur många skribenter på ledarsidorna går ut och de lyfter fram det som en korrupt bolagsstyrelse. De lyfter inte fram det som att det är ett mekanism och ett system som existerar, och därför agerar de på ett visst sätt hela tiden. Och det tycker jag vi har sett väldigt många år nu, tycker jag, just när det gäller diskussionen om korruptionen i Sverige och så vidare.
Det stämmer.
Men där med bankerna, där är det naturligtvis också att styrelserna är korrupta. De gav inte henne det vd:n ansvarsfrihet, men hela styrelsen fick ansvarsfrihet. Och Swedbank, på något vis är det ändå lite beklämmande, därför att den bygger i stort och mycket på gamla folkrörelser helt enkelt, och man ser ju hur då reformismen helt enkelt urvattnas, alltså försvinner mer och mer och visar sig tydligt att
hur den sugs upp i det kapitalistiska systemet helt enkelt.
Ja, precis. Och det ser man ju där, man tänker lite på vad de har framställt som valparoller. Moderaterna har ju gjort det i huvudfrågan, att bekämpa den gränsöverskridande kriminaliteten. Men jag undrar, tror om de menar då banker och företag som tvättar pengar tvärs över gränserna och så...
Nej, det tror jag inte alls de menar. Jag tror de menar en annan typ av brottslighet på en mycket lägre nivå. Den stora brottsligheten liksom med banker och för den delen, jag menar, vad är brottsligt? De svenska företag som etablerar sig till exempel i Baltikum och ge skitlöner åt folk där. Det är ju också en brottslighet, även om det inte rubriceras på det sättet. Och det är ju någonting som EU ger möjlighet till, helt enkelt. EU ger ju den svenska imperialismen, även om den är svagare kan man väl säga, än många andra länder, så ger den ju luft under vingarna. Och bankerna hjälper till i det här, naturligtvis.
Både Vänsterpartiet och Socialdemokratin utropar. Socialdemokraterna säger alltså, det enda alternativet mot högerextremism och högerpopulism, det är att rösta på Socialdemokraterna. Och
ja,
Vänsterpartiet säger ungefär likadant. Ja. De har haft regeringsmakten här i Sverige 4 år. De har högerextremismen växt. Men i EU-valet är det plötsligt bara de som kan stoppa det. Det, jag menar, högerextremismen har ju växt fram mycket på grund av den politik som de partierna har fört. Vad tror du om det? Ja. Tror du att man stoppar högerextremismen genom att rösta på Socialdemokrater eller Vänsterpartiet?
Nej, det tror jag absolut inte. Och jag tycker väl att den politik som den socialdemokratiska regeringen för i Sverige idag, det är ju en ren högerpolitik. Och det är så, man på något sätt så får man en regering som har andra en annan liten jacka på sig. Den har en liten röd jacka på sig. Men den kämpar ändå för kapitalismen och förvaltar kapitalismen. Och en annan regering skulle kanske ha en liten blå jacka eller en liten brun jacka. Men i grund och botten görs det ingen skillnad. Ja, det är klart. Det finns små saker som skiljer mellan, låt säga, en socialdemokratisk regering eller en SD-regering. Men de här sakerna är liksom det på ytan. Och för att bekämpa dem så kan man ju inte rösta på Socialdemokraterna. Utan då måste man komma med en helt annan politik. Då måste man verkligen våga stå för en socialistisk politik. Så annars blir man ju också handlingsförlamad, va? För då står man där och säger, ja, vilket är det minst onda nu då? Är det Sverigedemokraterna eller är det Socialdemokraterna? Ja, det verkar som det är Socialdemokraterna, så då röstar vi på dem. Men om man misslyckas med det här och så får man två högerpartier, så kanske det finns ett mindre ont bland dem också. Man blir hela tiden indragen i de alternativ som det borgerliga samhället ställer upp för en. Och man har aldrig möjlighet att utveckla sin egen politik och organisera de arbetande människorna runt den.
Ja, men det...
Så jag tycker att det är en dimridå och att tro att man på något sätt kommer undan genom att välja det minst onda, vare sig det gäller valet till den svenska riksdagen eller EU-valet. Det tror jag är en förfärlig illusion faktiskt.
Ja, så vi har ju sett hur man har drivit just det här, till exempel USA skulle jag nu vilja säga, och tillsammans med Sverige. De två länderna har väl varit drivande just i den här pest och kolera i tankegången som på något vis lamslår alltihopa i hela samhället här, någon form av klasskampsdiskussion. I USA där var man... Som är, där var det ett val mellan i grund och botten moderater och sverigedemokrater. Och så går liksom stora delar av vänstern i Sverige ut och säger, men låt oss stödja moderaterna. För det är det vad i grund och botten det demokratiska partiet är istället för sverigedemokraterna. Alltså man lägger sin röst på en politik som är oerhört reaktionär. Och så ändå vill framställa det som ett alternativ till den andra som är också kanske ett snäpp mer. Nu har de ju visserligen den här dörfinken som kanske har, det är väldigt svårt att hitta en som är mer korkad än den här. Men ändå liksom att man, det blir ett val där hela tiden där var alla just diskussioner om en form av en tydlig klassorienterad rörelse och politik på något sätt försvinner ju ur diskussionen. Utan det blir just den här pest och lokalare diskussionen. Och det är ju så, är ju så i grund och botten i Sverige. Så därför...
Ja, det är det.
Precis som
man, man låter borgerliga media sätta agendan för vad man diskuterar överhuvudtaget. Och det tycker jag man ofta märker när vi kommunister pratar med människor, att det är nytt för dem hur vi tänker. Människor har uppfostrats i den här tanken att man hela tiden måste liksom delta i det kapitalistiska spelet och lägga sin röst där man tror att det är minst farligt, så att säga. Så de kan bli helt förbluffade när man säger, nej, men vi går inte här. Vi ställer inte upp på att välja mellan de saker som föreläggs oss, utan vi har en egen politik. Och som du säger, klassbaserad.
Det intressanta är ju ändå att man märker ändå att det finns ett stort utrymme, alltså, för vår politik. För att det är ju, när man har varit i en hel del, jag själv ju deltagit i en hel del valrörelser, så man hamnar ju alltid i den där diskussionen ju att, ja, men du vet, en bortkastad röst och så vidare, ni kommer inte in och allt vad det nu är för någonting. Och det man kan ju ändå konstatera, det vår kampanj också tar upp, det är väldigt tydligt att säga att alla andra som inte röstade på kommunisterna i riksdagsvalet, det var verkligen en bortkastad röst. Alltså,
ja, och jag tror att många människor inser det.
Som ville faktiskt någonting annorlunda.
Ja, alltså jag tror att många människor inser det efteråt. När de såg vad det blev utav Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Centerpartiet, vad det blev för en regering, då tror jag att många människor faktiskt insåg att de hade kastat bort sin röst. Och det är väl liksom, det är bra att vi har den parollen att om man är kommunisterna så kastar man bort sin röst. Därför att det ställer det hela lite på sin spets och vänder upp och ner på hur människor tänker. Det tvingar människor att tänka efter. Vad är det egentligen? Vad gör jag med min röst? För att en röst på kommunisterna, det stärker ju det kommunistiska partiet. Det stärker alternativet. Det gör att det finns mer tyngd bakom oss när vi yttrar oss. Och det är fruktansvärt viktigt, naturligtvis.
Mm. För det är just det som är det viktiga ändå, förstår ju att vi har ju, varför är vi ett alternativ i grund och botten? Är vi ett alternativ till regeringsmakten eller är vi ett alternativ till det hela kapitalistiska systemet? Och vad är det som är ett alternativ i grund och botten? För jag menar på att de andra partierna är ju inte ett alternativ. Om man vill på något vis stanna kvar inom ett ekonomiskt system, då kan man ju egentligen aldrig vara ett riktigt alternativ. Du kan vara lite bättre än den andra, det är självklart, och du kan vara mycket bättre än den andra.
Mm.
Men om man alltid stannar kvar inom det systemet, och man har en strävan att stanna kvar, då blir det egentligen aldrig ett riktigt alternativ i grund och botten. Som vi ser till exempel, vi kan se på Sverigedemokraterna, vi har pratat en del om Vänsterpartiet, men vi tittar på Sverigedemokraterna, som är ett parti som har ju gå ut och säga att vi är anti-etablissemang, vi är det ena, det tredje, det fjärde, vi är motståndare till EU. Men vi ser ju hela tiden och hur lättförändliga de egentligen är ju. Varje gång de träffar någon företrädare från kapitalet så ändrar de sig uppenbarligen i åsikterna. Och vi ser nu till exempel just när det gäller den här EU-frågan, även om man ska vara lite ärlig och kunna säga att i just Europaparlamentet så har man faktiskt ändå röstat på ett sätt som till viss del stämmer överens med deras partilinje, vilket Vänsterpartiet aldrig har gjort i grund och botten, utan istället har hela tiden varit med och utöka EUs makt i den bemärkelsen. Men nu har ju Sverigedemokraterna ändrat åsikter i den här, men man märker ju ändå på något vis att hur de här anpassar sig i grund och botten. Därför är ju också, nu är ju givetvis alltid en röst på Sverigedemokraterna bortkastad, men man tycker ändå att människor borde ju inse det ju. Man ändrar sig i frågor när det gäller sjukvård och hur man ska finansiera både sjukvård, skola och äldreomsorg. Man har ändrat sig nu i den här frågan också. Att man egentligen inte, man har ju aldrig varit ett antietablissemangparti, utan man, vad man är, om något så är det vad man, den största, ursäkt att jag uttrycker mig så här, röstlikarna till etablissemanget, för det är det man vill tillhöra konstant hela tiden. Jag menar, de går omkring och gråter att man inte får vara med i Nobelmiddagen till exempel. Hade någon sagt till mig, ja du får inte vara med i Nobelmiddagen, ja men jag vill fan bättre saker att göra, sticka omkring och sitta där och käka där. Jag kan käka hemma istället med mina kompisar. Mycket trevligt.
Mm. Men alltså jag tror att många människor, alltså de har sett Sverigedemokraterna som ett anti-etablissemangsparti. Och det är väl någonting som de har vunnit röster på. Och sen tror jag också att människor har upplevt just det här att de andra partierna inte har släppt in Sverigedemokraterna och så har människor upplevt det som att de är the underdog. De har inget att säga till om, folk är dumma mot dem. Precis som jag känner mig utsatt på min arbetsplats, utsatt i mitt liv, så känner de sig utsatta i parlamentet och därför så röstar jag på dem, för de är som jag. Det kan ligga sådana psykologiska tankegångar bakom det hela också faktiskt.
Jo, det tror jag också, där ligger mycket, därför de har varit väldigt duktiga på det också, att framföra det i media och ja, olika andra sammanhang, hur utsatta de är. Alltså,
de får
är,
hjälp att framföra den.
De får hjälp av media och framföra den, men de berättar hela tiden om hur de blir mobbade och annat. Och det är klart, alltså, de flesta människor med hjärtat på rätt ställe, de tar ju ställning för den mobbade. Man tar inte ställning för mobbaren.
Nej, och sen tror jag att människor upplever sig själva, de ser en parallell. De upplever att de är maktlösa på sin arbetsplats, de upplever att de är maktlösa i sitt bostadsområde, de är maktlösa när det gäller liksom kommunalpolitik och riksdagspolitik och alltihopa på något sätt, bara utnyttjar det hela tiden. Och så tänker de här, de förstår hur det känns. Mm. Och då spelar det egentligen inte så stor roll vad Sverigedemokraterna egentligen har för politik, om de ändrar sig hit och dit. Bara kan liksom projicera den här bilden hela tiden. Och det har de ju blivit rätt bra på, ja. Mm. Men alltså, sen tycker jag också att det är viktigt att tänka på att när man tänker på vänstern och socialdemokraterna, så finns det ju väldigt många människor som är aktiva där som faktiskt vill något annat. De vill faktiskt ha ett annat samhälle. De har bara inte förstått att det inte går den här vägen som de har slagit in på. Och en del har kanske till och med förstått det, men de ser ingen möjlighet. De ser inte att vi finns. Många känner inte ens till oss. Så där har vi ju ett stort ansvar att nå ut till människor, att visa att vi finns och att vi är ett verkligt alternativ. För det finns jättemycket bra folk som arbetar inom vänstern.
Ja, alltså jag har alltid varit en sån människa som menar på att det finns två grupperingar egentligen finns det fler, men två grupper av de som man brukar kalla som är bra. Utan jag menar på att det finns en grupp som är inte omedveten, den är medveten samtidigt som den är omedveten i många sätt. Alltså den köper liksom lite vad Vänsterpartiet säger, att vi är det enda riktiga socialistiska alternativet som finns i Sverige och så vidare och så vidare. Och de kanske inte är så superklassmedvetna egentligen, även om de har hjärtat på rätt plats skulle jag vilja säga. Och dessa människor har jag egentligen inget problem med, utan precis som du säger att det är vår uppgift helt enkelt att övertyga dem att inse att det där inte är ett alternativ, utan vi är alternativet, inte de överhuvudtaget. Man kan ju inte klandra dem för att de går till Vänsterpartiet eller lägger sin röst på Vänsterpartiet. För om Vänsterpartiet framställer sig, och inte bara de framställer, jag tror inte de framställer sig så mycket, utan jag tycker mer media egentligen som framställer dem som någon form av ett kommunistiskt alternativ. Det är givetvis vem som helst förstår ju att ja, det är klart att man lägger sin röst där, för det är det största partiet och man blir medlem och allt vad det nu är för någonting. Så det på så vis har det där aldrig stört mig. Men det finns en grupp som faktiskt irriterar mig något våldsamt skulle jag nästan vilja säga. Och det är just den gruppen som är väldigt, väldigt medvetna. För det finns sådana inom Vänsterpartiet som är väldigt skickliga och är väldigt duktiga. Och som vet att deras parti inte är bra i grund och botten. Alltså vet det är väldigt tydligt med deras brister. Och jag träffar en hel del sådana och pratar med dem. Och många gånger tar de avstånd från sitt parti. Och då tänker jag, men hur fanken kan man då vara med i en sådan organisation? Alltså, givetvis så tycker ju varenda en part, alltså, det är väldigt sällsynt att det finns en partimedlem i något parti överhuvudtaget så tycker allting i partiet är 100% bra ju. Alltså, jag tycker inte att det ska någonsin vara så heller, utan det måste ju finnas ideologiska diskussioner och vad man ska göra, taktiska frågor och så vidare och så vidare. Men jag menar, när du är så tydlig liksom i ditt avståndstagande i grund och botten, men ändå väljer att vara med i ett vänsterparti, då tycker jag det då ser jag det som ett utslag av opportunism i grund och botten.
Ja, det är precis, det är folkförförelse och det är kanske också en vilja till en egen karriär, att klättra, att hålla sig framme vid köttgrytorna, va? Att få sitta i riksdagen och få de där fina lönerna och förmånerna. Det kan faktiskt vara så illa.
Ja, det tror jag också det är. Alltså jag har svårt med de grupperna. Alltså de är Vänsterpartiet och Socialdemokratin. De är skickliga på liksom att förvilla folk helt enkelt. Sprida dimridåer. Och vi ser det projektet de har bildat inom Socialdemokratin. Reformisterna. Som har egentligen precis samma politik som socialdemokratin, men man ska då göra det på ett annat vis. Man ska göra det mer tilltalande för de människorna som man vet nu har lämnat dem och kanske gått till Sverigedemokraterna eller någon annanstans, för de har slutat att tro på socialdemokratin. Så skapar man ett sånt block som så ska hjälpa dem att bilda opinion och annat. Och de får massor av medialt utrymme också i borgarpressen också. Och det är likadant med Vänsterpartiet. När det har bildats någon sådana grupper som kan urvattna deras politik ännu mer om det är möjligt. Jag tvivlar förstås på det, men man får
Vägval vänster var ju ett
sådant. Ja, Vägval vänster var ett sånt som också fick stora. Och man kan säga feministiska initiativ var också delvis lite av den kalibern. Och det tycker jag är ett väldigt problem, att de hela tiden kan hitta på nya eller nya rörelser som ska företräda den gamla politiken.
Gamla ja. Rörelser som är i ny förpackning kan man egentligen i grund och botten kalla dem. Och det är ju, tycker jag, precis som du säger, Jan, det för mig är det största problemet där man till exempel man ser skribenter i olika tidningar som ibland skriver faktiskt väldigt bra saker, men som helt plötsligt sammansluter sig just till någon sån här organisation, hela tiden använder dem som någon form av alternativ, och vilket de aldrig är i grund och botten. Alltså, jag menar, Danielssonen och reformisterna, vad är det de vill egentligen? Jo, de vill ersätta nyliberalismen med vad? Jo, med en keynesianistisk politik. Vad innebär det? Jo, du byter en form av kapitalistisk politik mot en annan. Liksom. Hur ska det vara ett alternativ överhuvudtaget? Alltså, det blir ju korkat ju i slutändan, att man hela tiden kan på något vis lura folk i de här spåren. Syriza var det ett tag som gällde då också. Där var hela stora delar av vänstern gick ut och sa att det här var den rätta hästen att satsa på. Men hur kunde det vara det ju när KKE från första stunden förklarade för alla att säga att det här är ett parti som både stödjer EU, som stödjer EMU, som är förespråkare för NATO och som vill till och med betala tillbaka den här skulden, men vill göra det i en lite långsammare takt. Hur ska en sådan organisation någonsin vara ett alternativ? Alltså det blir ju urkorkat på något vis. Men ändå så skriver just de här, precis som du sa, Jan, att man sprider de här dimridåerna på något vis och framställer de här organisationerna som någonting de egentligen inte är. Och det gäller Podemos också, det gäller Jeremy Corbyn i Storbritannien. Det gäller definitivt Bernie Sanders i USA som springer omkring och säger att vi vill ha det som i Sverige, för Sverige är en socialistisk stat. Alltså, kom igen nu. Alltså, jag menar, alltså, antingen är man så gammal och gaggig att man har blivit halsenil, eller så vet man ingenting om Sverige överhuvudtaget. Eller så är det ju en person som inte är någon socialist överhuvudtaget, utan en form av socialliberal. Men eftersom det finns någon typ av stämningar i USA där många har börjat, man har sett en hel del arbetsplatskamp faktiskt i USA den sista tiden. Och givetvis, då måste du helt enkelt slänga fram en sån här typ av kandidat. Jo, men vi såg ju Obama var ju ett mellanting av de här sakerna, men Obama gällde inte längre, och nu måste du ta fram någonting som kanske i retoriskt sett är en smula mer radikalt.
Alltså när man tänker på, kanske USA vet jag inte, men sådana här vänsteralibin som finns i Europa och i Sverige också då. Jag tänker osökt på Göran Greider som skriver i Dalademokraten och så. Så då tänker jag ju att de här människorna, många av dem, har säkert en gång haft den illusionen själva och kanske har det fortfarande. Att det är möjligt att förändra någonting inom det kapitalistiska systemet. Och de kan börja med den utgångspunkten. Men kapitalismen driver dem så småningom in i ett hörn där de inte, absolut inte kan förändra någonting, utan blir tvungen att skriva under på systemet som det är. Så som Syriza var tvunget att göra då. Och det här är liksom, på något sätt så spelar det ju ingen roll om de här människorna är allvarliga i sitt syfte eller om de inte är det. Därför att de fungerar egentligen bara för att locka andra människor som inte ser sig någon utväg till att, ja men titta, den här personen är bra och har bra åsikter, då kan jag också vara med i Socialdemokraterna eller vad det nu är för någonting.
Ja, det är ju därför de får det utrymmet, annars hade de ju aldrig fått det utrymmet. Hade de
varit
spritsprångande, okej, nu hade de ju inte varit socialdemokrater, men hade de varit superrevolutionära så hade de knappast fått skriva en massa i Aftonbladet och Dalademokraterna och allt vad det nu är för någonting, utan de tangerar, precis som du sa, de tangerar lite där på gränsen, och sen så de vill förändra inifrån utan att inse att det är faktiskt de som förändras konstant hela tiden och dras hela tiden.
Ibland kan de uttrycka sig väldigt radikalt, men de får fortfarande det här utrymmet därför att de egentligen i grund och botten är oskadliga. Och då kan man jämföra det med hur vi får kämpa för att få in insändare, för att liksom höras överhuvudtaget. Jag menar, varje gång någon får någonting från SKP i handen så ligger det ett jäkla arbete, om skulle jag vilja säga.
Vad jag skulle säga, det är en fråga jag vet inte, vi har nog inte diskuterat den i partiet, men den är väldigt aktuell i EU-parlamentet. Det är de där upphovsrättsdirektivet. Har du funderat på det någonting?
Att man ska begränsa den här möjligheten att dela saker fritt på nätet och så, är det det du tänker på?
Ja, ja. Man har lagt ett direktiv alltså nu från EU som en del påstår att det kommer till att inskränka demokratin helt och hållet på nätet. Alltså göra internet odemokratiskt på något vis, om det nu var demokratiskt innan. Men och andra säger att det tar leverbrödet från artister och konstnärer och filmare och alla möjliga.
De menar att det tar levebrödet från dem om man inte genomför det här med
upphovsrätten.
Yeah. Ja. Alltså det är väl bara ett symptom på hur kapitalismen fungerar. Därför att egentligen så borde ju liksom vetenskap och konst och sånt vara fritt. Det är ju någonting som människor, ja det är klart att de måste få sin lön någonstans ifrån. Men man borde kunna liksom dela sin forskning och sin konst och sin litteratur fritt naturligtvis. Det skulle inte behövas någon upphovsrätt på det viset egentligen. Och att man då slår mynt av det. Jag tänker ganska ofta på sådana saker. För mycket av det som jag översätter, det är patent. Och då är det alltså ofta väldigt bra saker, mediciner och sånt, som någon tar patent på. Och sen så kan man tjäna hur mycket pengar som helst på att den här, man har äganderätten till det här och ingen annan kan göra den här medicinen. Eller genomföra den här behandlingen. Eller använda det här miljövänliga sättet att gödsla. Eller vad det nu kan vara. Och ja, men det är ju lite grann samma sak med internet då. Att man lägger ner en äganderätt för de här sakerna. Och det är nödvändigt eftersom samhället ser ut som det gör. Så annars om någon har skrivit en roman till exempel. Och man delar den fritt överallt så får ju den inte någon betalning för sitt arbete. Och så kan den aldrig mer skriva någonting. Eller göra ett musikstycke eller någonting sånt. Så det ligger ju en sanning i det, och det samtidigt som det är jättedåligt, därför att ja, det begränsar vad man får tillgång till, och det begränsar människors utbildning och bildning och kunskaper på ett väldigt markant sätt om det här går igenom. Men jag skulle säga att problemet ligger i kapitalismen, att kunskap har ett värde, att kunskap är en vara, att konst och litteratur och musik också är varor, saker som man köper och säljer, vilket ju egentligen djupast sett är totalt vansinne.
Ja, alltså i ett socialistiskt samhälle skulle det ju inte vara något problem, därför att konst och kultur och allt annat är ju naturligtvis en nödvändig förutsättning för att människorna ska må bra, och då utför de ju ett samhälleligt arbete och kan få en samhällelig lön för det de
ja,
producerar.
Precis.
Och då är de inte beroende av att sälja x antal böcker för att kunna överleva eller något annat.
Ja, så.
Nej, precis.
Jag läste en rätt intressant artikel, den var inte särskilt lång, men den handlar om Kalashnikov-geväret, och de gick omkring och berättade hur populärt det har varit och så vidare det här. Och så intervjuade de han då som skapade där
Kalashnikov.
Och han så frågade han, alltså, men om du hade tagit patent så hade du tjänat ju, det har varit multimiljardär idag ju. Så sa han, men det var ju inte det som var ju syftet med det liksom. Syftet var ju att jag hade ju deltagit i andra världskriget, och jag ville liksom att i en framtida konflikt så ville jag att det skulle finnas ett vapen som var överlägset alla andra, och givetvis skulle det rädda, alltså Röda arméns soldaters liv. Alltså man kan tycka vad man vill om den produkten i sig, va. Men jag menar, det var just den här tankegången att, alltså, jag gör inte det här för pengars skull liksom, utan jag gör för att det finns, tyvärr finns det ett intresse och nödvändighet att ta fram just den här produkten.
Men det jag
har märkt ju just, alltså det har ju alltid funnits det här med upphovsrätt och allt sånt, framförallt inom tekniska lösningar och sånt här. Men där, det har varit lite si och så med det här att det är helt okej att kunna använda vissa bitar. Det har ju varit inom musiken. Men sen på 90-talet så blev det satans ramaskri om det här ju, på grund av att jag vet att det var ju väldigt många, till exempel när det gäller rapmusiken, där var man samtade väldigt mycket olika delar från andra låtar och satt ihop till ny låt och så vidare. Och då blev det ju, det var just här man såg hur musikindustrin börjar helt enkelt bli kanske de största svinen av alla när det gäller just de här sakerna, där var man du får ju liksom idag i princip inte ta alltså det allra minsta. Även, kanske kan vara ju någon artist som säger jag struntar i vilket, som äger sina egna saker, det bryr man inte liksom. Men och därför blir det ju rätt intressant den här diskussionen, just på grund av att det man märker ändå att det är en hel del artister som är ju väldigt starka motståndare till just det här förfarandet, att det där finns en begränsning just i det kulturella utrymmet. För jag menar, de vill ju säkerligen själv sno lite grejer från andra och så vidare, och förstår och inser ju att kulturen måste utvecklas på ett visst sätt ju. Det går ju liksom inte bara att komma på någonting i huxflux från ingenstans ju. Det, så fungerar ju ingenting överhuvudtaget.
Nej, och det med patentstöld och sånt, jag menar det är också något som egentligen de stora bolagen, vi pratade tidigare om kriminalitet, det är någonting som de stora bolagen ofta har genomfört, och då är det ofta en, jag vet inte om man ska kalla det fattig uppfinnare eller en arbetare som har kommit på sakerna som då görs till storföretags egendom när de har utvecklat produkter eller produktionsmetoder och annat.
Så det där är rätt vanligt. De har någon sorts, det finns någon sorts fond på företaget. De får ett litet pris liksom, och sen så söker företaget patent på det här och tjänar storkovan.
Ja, och där har de ingenting.
Det är ganska förfärligt.
Ja, där har de ingenting mot att bryta upphovsrätten när det gäller
nej.
Jag tror mycket av den här diskussionen har kommit fram alltså för folks ändrade läsvanor. Alltså det är ju inte så att vi att papperstidningarna ökar i upplagor precis, utan det blir mer och mer, folk läser nyheter och sånt digitalt, och jag tror det är mycket papperstidningarna som är oroade över den utvecklingen, att folk läser,
att man läser på nätet. Ja,
precis. Och jag menar, det är ju inte små aktörer inom de stora mediehusen. Det är ganska stora firmor eller aktiebolag eller har ofta en stark monopolställning.
Ja, och det är ju för dem som det här med upphovsrätten är viktigt, ja, naturligtvis.
Och det är därför de också alltid skickar fram ju en och annan liksom person som lägger nästan på svältgränsen, du vet. Så jag hade inte jag hade liksom, det var funnits ett starkare skydd, så hade jag åtminstone kunnat haft råd att äta bröd 5 gånger i veckan. Nu kan jag bara äta det på 3 och måste gå liksom till frälsningsarmen.
Ja, fast det har ju 2 sidor det här. För att det är klart att människor som försöker slå sig fram då inom konstbranschen eller som lärare eller någonting sånt, de får ju då sina möjligheter starkt beskurna genom den här nya lagstiftningen från EU. Så är det.
Nej, jag bara menar att man utnyttjar det här som är rena struntpratet. Men i alla fall, vi har en minut kvar, och då kan vi ändå sluta oss till den här, som vi kan göra slut på den här diskussionen som har dykt upp. Visserligen är vi för ett socialt Europa, men vi är inte förespråkare för ett socialt Europa i den mening som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna säger, utan vi är förespråkare. För vad är vi förespråkare, Marina?
Vi förespråkar ett socialistiskt Europa som är de arbetande människornas Europa, där vanliga människor har makten över sina liv och sina jobb.
Så vad ska man göra inom det här EU-valet? Vad ska man göra framförallt den 26 är det väl, maj?
Man ska lägga sin röst på Sveriges kommunistiska parti, så att inte rösten blir en bortkastad röst.
Med det så säger vi tack.
Det är ett första steg i rätt riktning.
Med det så säger vi tack och gör, och ha en trevlig helg. Och du får också ha en trevlig helg. Vi brukar alltid säga det till våra lyssnare.
Tack så mycket. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
mot kamrater, min uppror manar, vår röda fana, vår röda fana. Framåt kamrater, min uppror manar, vår röda fana, som segern ger. Röda fanan ska mot seger gå, röda fanan den ska segern nå. Röda fanan ska mot seger gå, leve socialismen, leve friheten. För alla utsugna stora skara ska röda fanan signalen vara. Och proletärer, stå upp och kämpa, vår röda fana ska seger ge. Röda fanan ska mot seger gå, röda fanan den ska seger nå. Röda